Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Dialogiskt vill säga tack till våra sponsorer Prime Crime som stöttar oss på våran resa. Ladda ner deras app för att lyssna på tusentals ljudfiler från olika svenska rättegångar.
För mig själv som inte liksom är för ett förbud liksom, oavsett, så tycker jag att det är en legitim diskussion. Jag begriper bara inte varför Rasmus Paludan i det här fallet beskrivs som så här, en vanlig person som bara vill bränna Koranen. Alltså det är det jag har ett problem med. Alltså så här, varför beskriver vi inte honom som en nazist som vill bränna Koranen på samma sätt som typ NMR skulle vilja bränna eller ha så här, ett bokbål kopplat till så här, judiska skrifter. Alltså det här är ju så här.
Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni, subscriber, delar, men framförallt tipsar era nära och kära om våran fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina, det där vet ni. Men det ni inte vet är dagens gäst, vilket ni kommer få veta just nu, som är en... Vi satt och diskuterade, jag frågade henne så här, hur vill du att jag ska presentera dig? Vad är det för titlar jag ska ge dig? Då hamnade vi lite överallt, men det konkreta som kom fram var att hon är journalist, hon är föreläsare och så gav hon mig ett ord, alltså liksom en mening som var, men jag är föreläsare alltså för radikal nationalism, men i folkmun kallas det för extremhögern. Och jag ska inte fortsätta längre än så, utan jag vill välkomna den kontroversiella men också väldigt, väldigt faktabaserade journalisten Bilan Osman.
Tack så mycket.
Tack själv. Men alltså, vart en konstig presentation känner du?
Nej, det är inte alls. Jag är bara så van vid att folk säger att jag är kontroversiell. Och så är jag så här, varför är jag det?
Ja, men varför är du kontroversiell? Eller förlåt, är du det?
Nej.
Okej, men varför tycker folk att du är det?
Alltså, jag tror så här, om jag ska vara helt ärlig så tror jag att folk tänker att jag är kontroversiell. Inte på grund av så mycket som jag har sagt. Fast allting jag har sagt är det skulle, alltså kopplat till så här, om jag bara tar den senaste diskussionen om så här, typ koranbränning exempelvis. Allt det jag har sagt, det har typ Leif G.W. Persson också sagt. Allt jag dessförinnan har sagt kopplat till rasism exempelvis eller kring så här typ islamofobi.
Så det är inget nytt? Så här,
nej, det är ingenting nytt. Jag tror att jag är som kontroversiell för att jag ser ut som jag gör.
Och jag tänkte säga det. Kvinna, ett. mörkhyad kvinna, somaliska. För det har ju mycket med, alltså även om man tänker så här att du är mörkhyad och så just att du är somalier, tror jag också en väldigt powerpoint, kan man säga så. Att folk blir så okej, okay, och säger egentligen inte konstiga grejer, nej, jag hör vad du säger. Intressant.
Nej, men jag tror att så här, hade jag hetat så här, typ Martin Svensson och sagt exakt det jag någonsin har sagt, så hade jag aldrig kallats för en kontroversiell person. Mm. Jag tror verkligen det.
Ja. Och grejen är att... Men du är modig då, kan man säga det?
Ja, kanske.
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 Har du aldrig fått höra det? Att man tycker att du har skinn på näsan? Att
ja,
liksom...
men jag tror... Jo, men absolut. Jag tror att så här... Jag har ändå hållit på med de här frågorna i... om man ska säga nu. Jag började som journalist 2012. Innan det så bloggade jag en massa år om just islamofobi och rasism. Alltså så att har man hållit på med de här frågorna i över ett decennium, så får man ju skinn på näsan. Mm. Alltså man är väldigt van vid att människor skriver de mest avskyvärda sakerna om en. Och det gör ju också så att man, eller jag kan uppleva det väldigt ofta, så här, saker som andra kanske har reagerat på och blivit väldigt liksom upprörda över, kan jag själv bli så här, alltså att jag bara typ skakar av mig och går vidare med dagen liksom. Så det tror jag verkligen att på det sättet jag har fått liksom så här skinn på näsan. Sen tror jag samtidigt också att det är så att så här, det är, ja, men väldigt många människor som, och det är därför jag sa kanske, men att det är väldigt många människor som också i övrigt har väldigt mycket skinn på näsan, men som inte syns i debatt liksom på samma sätt. Liksom.
Mm. Och sen så är det människor som är i debatten som tyvärr inte har lika mycket skinn på näsan.
Ja, kanske. Jag tror att är man svart, är man muslim, är man kvinna, alltså då har man, innan man ens gav sig in i debatten, så har man ju redan en massa skinn på näsan.
Och fått armbåga sig fram.
Ja, men verkligen. Så då gör ju det så att man är så här, man är Man är så himla mycket van vid en massa grejer.
Mm.
Och då gör det så att så här, att man kan skaka av sig saker på ett helt annat sätt. Liksom.
Vem är du då? Vem är du?
Jag är journalist, som sagt. Men framförallt är jag mamma. Alltså, det är väl det jag tjatar mest om. Liksom. Mm. Jag är mamma till en tvååring. Och... det är väl det som präglar mitt liv väldigt mycket mer egentligen än debatten. Liksom. Mm. Och sen är jag gammal östgöte och gammal göteborgare och en massa olika identiteter.
Hur kom du hit, samtidigt, höll jag på att säga? Alltså, det är en lång väg.
Ja, nej, men jag kom till Stockholm 2014. Liksom. Men jag är född och uppvuxen i Göteborg. Liksom.
Det hör jag. Ja. Bestämde du dig för vad du skulle göra när du kom upp hit?
Jag flyttade upp hit. Alltså, tanken var ju... Jag flyttade upp hit för att jag skulle ha praktik på Expo, som är liksom en organisation som granskar radikalnationalismen och den rasideologiska miljön och allt det som inrymmer inom det bredare begreppet, liksom extremhögern. Men sen så, när jag väl kom till Stockholm, så var det tanken att jag skulle liksom så här, stanna kvar i typ 3 månader, och sen slutade det med att jag var kvar i typ 7 år på Expo och slutade liksom förra året.
Mm.
Så tanken var aldrig att jag skulle vara kvar här så länge, utan jag flyttade upp hit genom praktik, och sen blev det som det blev.
Journalistvalet, var det ett enkelt val?
Både ja och nej. Alltså, ja, på det sättet att när jag sökte till journalistutbildningen så gjorde jag det. Och det minns jag faktiskt att jag också skrev uttryckligen i min liksom ansökan till den här journalistutbildningen, som var då på en folkhögskola som heter Bona folkhögskola, att jag vill bli journalist för att jag inte såg en annan journalist som såg ut som mig själv.
Mm.
Och journalistiken handlar väldigt mycket om att forma berättelser om vår samtid. Och då tyckte jag att det var väldigt skevt på det sättet. Att, men, hur kommer det sig att det finns en massa människor som får skriva om, så här, om Sverige, berätta om Sverige, men jag kan inte känna igen mig på något sätt i de här människorna som skriver. Liksom, alla är från Södermalm, alla är liksom vita, alla är män. Det var ju min primär anledning till att så här, söka till journalistutbildningen. Och på ett annat sätt så var det inte självklart, för att jag också samtidigt upplevde att så här, men det finns också någonting väldigt svårt i att vara i en bransch där inte alla ser ut som en själv. Och att man blir ett alibi, liksom. Jag blir den där journalisten som alltid ska skriva om frågor som har med islam och med liksom kvinnor och med svarta rättigheter att göra. Men jag är ju också människa som ibland bara vill skriva om typ cyklar.
Ja.
Liksom. Eller skriva om liksom, alltså en massa andra saker. Mm. Det är en ständig balansgång. Liksom. Mm.
Och känner du att den tar mycket energi av dig? Eller har tagit? Att skapa den här balansgången?
Jo, men det har det ju. Alltså, om vi bara tar den senaste veckan liksom, med koranbränningsdiskussionen. Att, så här, vart går gränsen mellan det privata och det politiska? Att hade jag hetat liksom, Martin Svensson igen och varit en journalist, då hade jag kunnat göra en jättetydlig distinktion mellan det privata och det politiska. Då hade det varit så här, ja okej, koranbränning, intressant diskussion. Nu tänker jag mellan 9-5 skriva om den här frågan. Men ser man ut som jag och påverkas av det, då kan man inte logga ut efter 5. Utan då påverkas man av den här frågan. Så det är svårt. Liksom.
Ska vi prata lite om koranbränningen?
Mm.
Vad tänker du, alltså, borde, vi kan börja direkt så här, borde Paludan fått avslag?
Vad sa du?
Borde Paludan, dansken, som jag vill kalla han, borde han fått avslag om att få yttra sig på det sättet, eller att bränna Koranen och så?
Jag tänker att det är en fråga som är superkomplicerad, alltså så här. För mig som... vi är väldigt många liksom, gamla antirasister. Jag tycker bara jag säger så här, gamla antirasister. För att det är en helt annan samtid idag. Där man minns knappt att vi var ett gäng för bara 10 år sedan. Som organiserade demonstrationer, skrev debattartiklar. Det är ett helt annat klimat idag. Där tyvärr rasismen har vunnit. Liksom.
Hur tänker du då har vunnit?
Om man jämför med... När jag började, typ 2010-2011, det som random personer idag skriver på tidningar, det var någonting som alla reagerade på och sa att så här pratar bara nassar, så här pratar extremhögern. Nu har den sina vunnit. Det är de som präglar debatten idag. Och det har ju varit en enorm backlash för antirasismen. Alltså, och på det sättet så har ju antirasismen förlorat. Liksom, som jag menar är så här, väldigt allvarligt på en massa olika sätt. Men kopplat till liksom, så här, koranbränning, så här, ska Paludan få tillstånd eller inte? Som jag ser så är det en fråga som man måste bena ut på massa olika sätt. Det ena frågan handlar om koranbränning. Ska koranbränningen vara okej i sig som en handling eller inte? Jag menar på att så här, koranbränning, det vill säga att en random person bränner en koran, det ska i sig vara helt okej.
Mm.
Vi kan inte liksom ha en demokrati där människor blir... liksom så här, där människor blir inlåsta eller där det finns ett förtryck mot personer som bränner Koranen. Det finns massa människor som bränner Koranen av religionskritiska anledningar. Av liksom så här, om vi bara tar så här, typ, muslimer själva. Mm. Det finns massa muslimer som jag tror hade förstått vad jag menar i det här. I att om jag exempelvis har en Koran hemma och jag vill bränna den Koranen, då hade inte jag slängt den i, om jag vill göra mig av med den koranen, då hade inte jag slängt den koranen i soporna, utan jag hade ju bränt upp den, för att det är enligt så här islamisk liksom lära är det enda korrekta sättet att så här typ göra sig av med en koran.
Det är att bränna den.
Ja, exakt.
Det var någon som skrev det på min Instagram för ett tag sedan och jag förstod inte vad han menade. Mm. Men det betyder alltså att då har man liksom gjort bort med allt som den...
Det är det mest respektfulla sättet att göra sig av med
det
en
är
koran.
Det mest respektfulla.
Ja, det är så man gör sig av med en koran enligt islam. Alltså att man bränner upp den. Det är det mest respektfulla. Man slänger inte den soporna liksom.
Du förstår min följdfråga nu?
Mm.
Du förstår det va?
Nej.
Min följdfråga, nej, du kan ju inte läsa tankar. Min följdfråga blir ju då, så vad är det som gör att det gör så ont i vissa magar när en vit person från Danmark gör det i svenska förorter?
Ja, ja precis. Och jag tror, och det är därför jag menar så här att den här frågan måste ju som sagt så här benas ut i så här, det ena handlar om så här, handlingen i sig kan aldrig vara förbjudet. Mm. Det kan aldrig vara förbjudet i en demokrati att bränna Koranen. Det tycker inte jag. Liksom. Så här, jag förstår inte de människorna som oftast från vissa håll så här, säger så här, ja, men du ska inte få bränna Koranen, punkt. Det handlar inte om det, utan det handlar om vem som gör det. Alltså, det är exakt samma grej som så här, vart går gränsen mellan konst och skadegörelse? Var går gränsen mellan skämt och kränkning? Det här är ju så här diskussioner som vi alltid har i en demokrati. Och samma sak måste vi också se i den här kontexten. Att så här, om en person bränner Koranen, det är inte det i sig som vi borde diskutera, utan det är varför. Mm. Rasmus Paludan, det är en högerextremist som har ställt upp i en rad olika nazistiska sammanhang och sagt att han vill etniskt utrensa inte bara muslimer. Han har pratat om svarta människor, han har nämnt, alltså han säger inte svarta, han säger N-ordet.
Mm.
Han har pratat om liksom alla icke-västliga liksom element i liksom i så här Norden och så vidare. Han vill ha liksom ett homogent Norden. Det här är en klassisk högerextremist som hänger med NMR. Och så andra sådana. Det här är Nasse.
Mm.
Jag begriper inte varför vi i det sammanhanget har en så här principdiskussion om så här, är det okej att bränna Koranen eller inte? Mm. Det fattar inte jag.
Nej, för jag hade en debatt som kommer som nu har ju släppts och som kommer finnas kvar för många att kunna se. Där det var kring ST och Tobias Andersson och Rami Hussein, förlåt, partiet Nyans, kring just den frågan. Och då var frågeställningen så här, vilken väg är tyngst? Hets mot folkgrupp eller yttrandefrihet? Alltså det är den grejen.
Mm.
Tycker du att den debatten är onödig?
Inte den debatten i sig. Jag tycker bara den är onödig i det här sammanhanget. Mm. Och så här, alltså förstå mig rätt. Mm. Det här är ingen ny debatt. Alltså det är samma sak som så här, när Nordiska motståndsrörelsen har haft en rad olika demonstrationer genom åren. Då har det alltid varit en debatt om att säga, ja, men, är det okej att nazister får demonstrera? Eller är det inte okej att de får demonstrera? Det är en legit diskussion. Alltså, så här, jag tycker också det. Alltså, jag tycker att så här, för mig själv som inte liksom är för ett förbud liksom, oavsett, så tycker jag att det är en legitim diskussion. Jag begriper bara inte varför Rasmus Paludan i det här fallet beskrivs som så här, en vanlig person som bara vill bränna Koranen. Alltså, det är det jag har ett problem med. Alltså, så här, varför beskriver vi inte honom som en nazist som vill bränna Koranen på samma sätt som typ NMR skulle vilja bränna eller ha så här, ett bokbål kopplat till så här judiska skrifter. Mm. Alltså, det här är ju så här, det handlar inte om principen i sig, för att principen i sig är viktig och intressant att diskutera, utan det handlar om så här, alltså bara för att ta ett exempel, Peter Kadhammar på Aftonbladet skrev en text för inte så länge sedan där alltså rubriken var uttryckligen det var verkligen uttryckligen jag är Paludan, och då jämför ju han med Lars Vilks. Och Lars Vilks var inte en högerextremist, vill jag verkligen liksom understryka. Lars Vilks är inte Rasmus Plundan.
Liksom.
Ja, men verkligen, alltså, han, det fanns en massa, jag kritiserade Lars Vilks. Jag pratade med Lars Vilks. Innan han dog så hade ju jag och Lars Vilks en massa timmar av samtal. Liksom. Det var en person som jag såg som en människa som jag respekterade som individ. Jag höll bara inte med honom. Jag tyckte att han kunde framstå som ibland ganska naiv och så vidare. Men han var ingen högerextremist, till skillnad från Paludan. Peter Kadhammar i den här texten jämförde Rasmus Paludan, men inte bara Vilks, men också Charlie Hebdo som blivit utsatta för ett terrorattentat. Att där blir det någonstans att man... Alltså mitt problem här är att man ser inte... Man har svårt att särskilja handlingen från kontexten. Mm. Peter Kadhammar på Aftonbladet hade aldrig fått för sig att skriva en text som är... Jag är Nordiska motståndsrörelsen. Han hade aldrig fått för sig det. Men i det här fallet så gör han det. Och, det kanske låter så här... Alltså, jag kan inte fatta den här debatten på något annat sätt än att det bara handlar om att man har ett dålig kunskap om Rasmus Paludan och den högerextremism som han är.
Mm.
Två, har väldigt så här, att man inte bryr sig när det kommer till muslimer. Alltså så här, att det finns en sån enorm antimuslimsk miljö i Sverige idag som har tagit över. Och där det finns en enorm hets mot muslimer. Och där folk har slutat bry sig.
Mm.
På ett sätt som jag tycker är så extremt oroväckande. Liksom. Eller fattar du vad jag menar?
Jag fattar liksom, precis vad du menar. Jag fattar precis. Om jag får citera dig i saker du har skrivit, är det okej?
Okay? Mm.
Koranbränning är i allra högsta grad en kontextfråga. Vi kommer aldrig kunna enas om huruvida det är okej. Okay. Inte okej att bränna en religiös skrift. Enligt mig är det helt okej att bränna en koran. Ser noll problem med det. Men motivet avgör. Om en högerextremist med det uttryckliga målet att rensa muslimer från Europas yta bränner koranen, är det ett hatbrott.
Mm. Jag bara, exakt så tänkte jag säga om mig själv.
Mm. Nej, men, och vad fick du för... Det här var ju något du la upp på din Instagram.
Mm.
Jag vet inte om du la samma sak på Twitter, om du nu har Twitter.
Mm.
Men det gjorde du, va?
Mm. Ja, alltså, precis. Jag har skrivit om det här i massa olika sammanhang. Jag har skrivit om det här på Twitter, på Facebook. Jag har skrivit en hel text om det på till och med en tidning som inte ens är svensk. Jag skrev det på Aftenposten häromdagen. Så ja.
Och i det här som du då har skrivit så har ju du också lagt... Du har ju också alltså, tagit fram intervjuer med Rasmus Paludan av Kent Ekeroth.
Nej, alltså Rasmus...
Ja, förlåt.
Nej, men precis. Alltså, jag hör ju... Alltså, Stiftelsen Expo har ju... Om alla bara går in på Stiftelsen Expos hemsida och söker på... Expo är man ska säga det, for the record. Alltså så att jag jobbade ju på Expo i 7 år. Men det är den mest ledande antirasistiska organisationen i Sverige som har granskat och bevakat den högerextrema miljön sedan 95. Liksom. Så de har ju funnits väldigt länge. Om man bara går in på hemsidan och söker på Rasmus Paludan så kan man få en rad olika citat av Rasmus Paludan där han sitter i liksom, nazistiska sammanhang och poddar och pratar om att han inte bara rensar ut muslimer som sagt utan han pratar om att så här, han använder N-ordet som jag själv inte vill säga men så här, att N-ordet då ska också rensas ut. Alltså, det här är en högerextrem människa.
Mm.
Och det är lite så här... Jag tror verkligen att, så här, som jag sa förut också, så här, jag tror verkligen att det är en kombo här. Jag tror att det är en kombo av att man å ena sidan har dålig koll på Rasmus Paludan och vem han är och den högerextrema bakgrunden. Å andra sidan så tror jag också att det handlar om att det här handlar om gruppen muslimer. För jag tror att i Sverige så finns det ju en liksom ganska religionskritisk historia. Och så ser man på gruppen muslimer som ungefär som gruppen kristna.
Mm.
Liksom.
Mm.
Och så söker man ibland de här antirasistiska glasögonen i det samtalet. Och så här, bara vara så här, men det är inte samma sak. Liksom. Det är samma sak kopplat till religion som vi var inne på. Det är samma sak kopplat till att så här, alla religioner ska kunna få hånas och brännas. Och så här, jag har noll problem med det. Men det är å andra sidan inte samma sak i form av att... Så här, sättet man pratar om muslimer, det är inte samma sak som ifall man uttrycker samma sak om kristna. För att det här är minoritet i Sverige.
Mm.
Och vi måste någonstans också ha ett rimligt bra samtal om islamofobi. På ett sätt som så här, jag tycker liksom saknas i Sverige, som gör mig som sagt ganska så allvarligt oroad. Liksom. Mm.
En annan sak som du är allvarligt oroad över är att det är så få muslimer och framförallt kvinnor, muslimska kvinnor, som är i den här debatten.
Mm.
Du har ju skrivit så här: för ett decennium sedan var vi flera muslimer i den offentliga debatten. Nu finns få synliga muslimer kvar. Hur många journalister har slöja?
Mm.
Mm. Hur många journalister har slöja?
Noll, tänkte jag säga nästan. Men det, vi är några. Mm. Men jag tror att om någon hade lyssnat på den frågan och försökt svara på det, så hade man försökt vara så här, räkna på sin ena hand och vara så här, ja, men det är ju den här och det är den. Man hade ju inte kommit på någon. Liksom. Och det jag ville ha sagt med det är att så här, det har aldrig varit liksom en uppsjö av muslimska kvinnor med slöja som har varit journalister i Sverige. Mm. Det har aldrig funnits, även innan det. Men det jag har sett är att det har skett en utveckling de senaste 10 åren som, när jag började, då fanns det personer som var alltid ute i debatten. Det fanns människor som var så här, väldigt hårt kritiska kring den här islamofobiska liksom, narrativet, som skrev debattartiklar, som engagerade sig i föreningar och så vidare.
Mm.
En efter en har försvunnit på grund av anklagelser kring islamism. Sen förra året så har jag suttit och så här, kartlagt det här.
Mm.
Vad var det som gjorde att de här människorna försvann? Och det visade sig såklart, det här är en artikel som kommer komma ut snart på ETC, men det visade sig såklart att ingen av de här människorna eller föreningarna eller organisationerna på något sätt hade med islamism att göra. Utan det här har varit en myt som har spridits i Sverige.
Hur menar du då?
Man har ganska effektivt försökt motarbeta personer. Så här, det kan vara, om vi tar ett konkret exempel, Omar Mustafa exempelvis. Mm. Det var en människa som var väldigt aktiv i debatten 2012-2013. Han valdes in till partistyrelsen. Han var en ganska viktig röst i att driva frågor om islamofobi. Ingen minns honom idag. Liksom.
Nej, jag minns honom faktiskt inte.
Ingen minns honom idag. Men han var en väldigt viktig röst för några år sedan. Han var en bland flera, ska tilläggas. Och han valdes in till partistyrelsen för Socialdemokraterna. Han tvingades att säga upp alla uppdrag. Idag, de få som minns honom är så här, Omar Mustafa. Det var väl den där islamisten.
Mm.
Tittar man på någonting kopplat till Omar Mustafa, så var det så här, han var aldrig islamist. Någonsin.
Mm.
Liksom, så här, han har inte sagt någonting som är islamistiskt. Han har aldrig sagt någonting som är liksom antidemokrati, anti-HBTQ-rättigheter, anti-kvinnors rättigheter, utan det här är så här väldigt mycket bullshit.
Mm.
Och lite så har det låtit kopplat till både personer men också organisationer, att det här har varit, som jag ser det, ett ganska effektivt verktyg för att försöka få bort människor från offentligheten, och nu är vi inga kvar.
Och det har lyckats.
Det har lyckats. För vi är inga kvar nu. Vi är helt utrensade.
Så liksom. Det är det som du sa lite tidigare, där att antirasismen har någonstans förlorat.
Mm. Antirasismen har 100% förlorat. Mm. Liksom. Idag är det helt okej att sprida alla typer av fördomar och föreställningar kopplat till den muslimska gruppen. Det är ingen som ens kommer höja ögonbrynen kring det.
För det är inget konstigt.
Det är inga konstigheter.
Okay. Du har ju sagt någon faktor som liksom hör till. Men finns det andra faktorer som gör att det har blivit så här?
Hur menar du då att?
Nej, men att det har blivit så normaliserat att kunna... Att högern har fått så stort utrymme. Är det bara då vissa partiers framfart som har gjort det, tror du?
Nej, men jag tror att det finns nog massa olika faktorer som har spelat roll i det här. Jag tror en sak var ju flyktingkrisen 2015.
Mm.
Jag tror att det kommer spela väldigt stor roll i antirasismens backlash. I att så här, 2015 så kom det väldigt många människor som behövde som många andra som flyr. Man behöver basic trygghet. Mm. Liksom. Man behöver tak över huvudet och så vidare. Och där var vi väldigt många personer i den debatten som försökte stå upp för i princip FNs konventioner. Alltså försökte stå upp för rätten till trygghet, rätten till tak över huvudet, rätten till mat. Allt det där som Europa i princip kom överens om efter andra världskriget. Och så var det som att debatten svängde efter det. Liksom.
Mm.
Att så här, ja, men debatten efter det lät som så att så här, ah, okej, visst, det här är fina ideal, men hur ska vi göra det här i praktiken? Och där förlorade på något sätt det antirasistiska argumentet för det, och det är liksom så här medmänskliga argumentet kring det. Att så här, ja, okej, nu har vi den här situationen. Precis som många andra, så här, om vi bara tar 2015, det var så många personer som stod där på centralstationen i Stockholm och välkomnade människor och såg till så att personer ska få liksom, trygghet och så här, till och med öppnade upp sina hem och så vidare. Men det medmänskliga försvann där någonstans. Okay. För att det fanns en ganska stor nationalistisk våg under den här tiden, inte bara i Sverige men hela Europa, som istället sa att ja, det här låter som fina ideal, men hur ska man göra det här i praktiken? Och där det antirasistiska och antinationalistiska liksom svaret på det hade varit så här, ja, men nu har vi rent krasst den här situationen. Ungefär som folk resonerar just nu kopplat till Ukraina. Så här, nu har vi rent krasst den här situationen. Nu måste vi bara lösa det. Det här är ingen diskussion om huruvida vi ska se till att personer dör eller inte. Utan det här är en diskussion om så här, hur ska vi få se till så att så här, människor får liksom, trygghet liksom, i grunden. Och jag tror att det började där någonstans och sen så blev det en så här, slippery slope efter det. Och där det har bara blivit så här, värre och värre och värre de senaste åren.
Mm. Intressant. Hur ska vänster och höger kunna diskutera invandringsfrågan eller frågor i stort när de har så olika världsbilder? För det är verkligen så här.
Mm. Alltså jag tror att det hade nog varit en fråga för 10 år sedan. Liksom. Alltså så här, för 10 år sedan som sagt så hade man verkligen varit så här, nu är vi mitt i polariseringens tid. Och det är det fortfarande. Vi är ett extremt polariserat land fortfarande. Men jag tror inte att den polariseringen sker idag mellan vänster och höger. Utan jag tror att den polariseringen sker mellan olika värderingskonflikter. Alltså bara för att ta så här, ett konkret exempel. Det är Centerpartiet som är det mest marknadsliberala partiet som vi har någonsin. Superhöger.
Mm.
De är mer höger än Moderaterna är i väldigt många olika frågor. Men de väljer fortfarande i värderingsfrågor att gå ihop med exempelvis Socialdemokraterna. För att det är en ny värderingskonflikt. Så för mig som är så här supervänster och tror väldigt mycket på så här, vi måste se konflikterna utifrån liksom så här klass. Vi måste se på det här utifrån massa olika aspekter. Men jag tror inte att det är så människor ser på konflikterna idag.
Mm.
Utan så här, idag är det andra typer av värderingskonflikter som jag inte tror sker mellan vänster och höger. Alltså, jag tror att, för att knyta an till det jag sa förut om att antirasismen har förlorat, tyvärr.
Mm.
Att vi är nog väldigt många antirasister som idag är så här, börjar känna oss närmast desperata i de här frågorna.
För det, som, liksom. Det jag hör och det låter som, det är som att min fråga som jag ställde, det är som att det är typ för sent idag.
Mm.
Att högern och vänstern ska närma sig varandra. Närma sig varandra. Ja, men att kunna diskutera invandringsfrågan på det sättet som man kanske skulle kunna diskutera utan att det blir turbulent.
Mm. Alltså det är nog inte för sent för höger och vänster, för de har ju nog redan gått ihop. Men det är, alltså, kopplat till värderingsfrågor så är det nog... så här, för att vara tydlig. Ingenting är ju för sent, liksom. Att så här, och det är därför många av oss fortfarande finns kvar i debatten. Vi skriker, vi, så här, men vi måste ta frågan om... alltså, bara det faktum att så här... som jag sa tidigare, att bara det faktum att människors, alltså någonting så banalt som människors rättigheter, liksom grundläggande rättigheter, fortfarande en debatt idag i Sverige.
Och ifrågasätts.
Och ifrågasätts. Det visar ju att det har gått för långt i den här debatten. Men jag tror inte att det är en så här vänster-höger-fråga, för att så här, det finns väldigt många människor inom högern, liksom, för det finns väldigt många liberaler som står upp för den här värderingen. Det finns väldigt många människor inom alla olika partier på hela det politiska spektrat, förutom typ Sverigedemokraterna, som står upp för den här typen av rättigheter idag. Men jag tror inte att så här, striden kopplat till de här frågorna, alltså konfliktlinjen går inte mellan så här, vänster och höger, utan den går mellan vi som fortfarande tror på mänskliga rättigheter. Alltså det är så banalt idag.
Ja.
Och vi som inte, och de som inte gör det, liksom. Och där där jag inte tror att, alltså jag har inga problem, de jag kommer bäst överens med de här frågorna, det har ingenting med partipolitik att göra. Alltså det kan vara folk inom liberalerna, det kan vara folk inom liksom som är konservativa, det kan vara folk som är vänster. Alltså det är inte där konfliktlinjen går liksom idag, tror jag, i de här frågorna. Sen finns det andra, som vänster så tror jag på klasskonflikter liksom, så här. Och det är ju andra typer av frågor, men om man tänker så här, typ ekonomi och värderingsfrågor, så är det två olika diskussioner liksom. Eller om du fattar vad jag menar. Liksom.
Jag fattar precis vad du menar. En annan så här, åsiktskorridor. Tror du det finns i Sverige? Och hur tror du att den yttrar sig?
Alltså, och det är det som är så intressant. För att så här, nu låter det verkligen som att jag är den här gamla gubben som bara... Way back. Way back. När vi var på ett annat sätt. Jag återkommer tidigare. Men... förut upplevde jag att tidigare var det liksom en diskussion om att åsiktskorridoren, det var de som inte fick kritisera invandringen. Så lät det förut. Idag tror jag att åsiktskorridoren har skiftat. Idag är snarare åsiktskorridoren de som vågar sig upp för rättigheten att söka asyl. Och på det sätt så finns ju säkert... Alltså, om man med åsiktskorridor menar liksom, gängse mening kring en massa frågor, och så är det alltid, alltså samhället lutar åt olika håll, och det beror ju väldigt mycket på vem är mittenväljaren och hur ser mittenväljaren på de här olika sakerna. Så på det sättet finns en åsiktskorridor i vad vi alla är på något sätt i våra huvuden överens om vad som är okej och inte okej. Men den åsiktskorridoren är inte på något sätt statisk liksom. Det kan ju förändras, och just nu har ju skiftat.
Och det här du säger handlar om att saker har bytt plats. Men det känns som att hela det politiska spektrat i Sverige har också bytt plats. Alltså det är som att vänster blir höger och höger blir vänster. Och lite sådär. För jag tänker ju politiskt. Är Sverige i någon form av stor förändring? Det känns det som att vi är... Så här, nu gjorde jag bara en bild och ett ljud.
Ja, men jag förstår precis vad du menar. Alltså, jag tror verkligen att så här, Sverige är i en förändring som egentligen har pågått ganska länge i olika frågor. Att, precis som du säger, så här, vad är vänstern idag? Alltså, för mig som är benhård vänster, så way back. När jag var 13 så gick jag med i Socialdemokraterna. Att så här, ja men... Då tänkte jag att Socialdemokraterna, superbra vänsteralternativ. Idag är ju det inte alls vänster. Liksom. Alltså, saker har förskjutits. Och då tycker jag det är intressant att diskutera åt vilket håll har det här förskjutits. Liksom. Är det så att Sverige blir mer vänster? Då är det en intressant diskussion. Eller är Sverige på väg att gå mer åt höger? Och om om alla vänsteralternativ förhåller sig till högern, då är det ett ganska bra svar på att var Sverige är på väg. Liksom. Alltså att Sverige är på väg att gå åt högern. Och det kan jag som vänsterperson tycka är oroväckande. Och jag kan ju också samtidigt tycka att det är oroväckande utifrån en massa olika aspekter. I så här, vad händer om alla förhåller sig till Sverigedemokraterna? Vad händer med banala saker som tryggheten och mänskligheten och så här, en massa olika saker.
Ja, vi har ju två, återvandringspolitiken.
Mm.
Och i den finns det också ett förslag då, ganska nyligen då från SD, att dra in medborgarskap.
Mm.
Hur landade den grejen?
Nej, men alltså för mig som har följt Sverigedemokraterna innan de ens kom in i riksdagen, det här var ju förslag som de aldrig ens hade vågat lägga för bara 10 år sedan.
Mm.
Om vi bara tar återvandringsfrågan, det var någonting som de la på 80-90-talet, och sen försökte de ta sig in i mainstream, och då bara, vi skippar den här frågan. Och så har de börjat med det här de senaste åren.
Och vad säger det? Att de började på 80-talet, det var att de ville ge en viss summa pengar till folk så att de kunde liksom åka tillbaka till sina hemländer.
Mm.
Och sen har ju de försökt ducka den eller liksom ge förklaringar till att nej, men vi vill att folk investerar i sina hemländer så att det ska blomstra. Och det är ju en fin, fantastisk förklaring. Men så är ju inte fallet,
antar
jag. Eller jag antar inte bara att det är ju...
Mm. Ja, men verkligen. Alltså, och bara för att ta så här ett... Alltså allt Sverigedemokraterna har gjort liksom de senaste åren, det absolut värsta kom förra veckan. Och det var när de la sitt nya kriminalpolitiska program där de gick ut och uttryckligen använde begreppet asocial livsstil. Så nu för tiden, enligt Sverigedemokraterna, och det här är deras nya politik, om en person, för att du ska bli utvisad från Sverige, då räcker det inte längre med att du ens har blivit dömd för ett brott.
Ska en asocial livsstil.
Du lever i en asocial livsstil.
Det är alltså en livsstil som inte passar gemene man, inom parentes.
Enligt oss själva så är det är väldigt luddigt det här. Jag själv har försökt, men det enda konkreta de har sagt kopplat till det är att en person som lever i närheten av en slags kriminell miljö ska kunna bli utvisad. De sa också att en person som har typ tidigare så pratade de om att en människa som blivit som sagt utvisad eller som har begått ett brott kan bli utvisad. Men nu är det också att en människa som vi säger, har jag en bror som ingen av oss har liksom uppehållstillstånd. Har jag en bror som har begått ett brott, då ska hela familjen bli utvisad. Om jag befinner mig i sammanhang som är kriminella, det är ju juridiskt väldigt svårt att veta vad det innebär, men befinner mig i sammanhang som är kriminella, då kan jag också bli utvisad. Alltså för mig är det fascistisk politik.
Det är det verkligen. Men det finns ju folk inom, nu pratar vi om SD, som fyller det kriteriet.
Mm. 100%.
Och inte bara inom SD, inom många partier, alltså i hela Sverige som fyller, och det blir lite...
Verkligen,
speciellt.
Verkligen. Hade Sverigedemokraterna haft samma logik på sin egen riksdagsgrupp så hade den inte ens existerat kvar.
Mm. Vägen framåt för att minska hatet och den extrema polariseringen just nu. Vi var inne på det här med polariseringen, att vi känner att polariseringsstadiet har typ passerat. Men ja, vi är ju liksom i kanske en andra eller tredje grad av polarisering. Kan man säga så?
Ja, verkligen. Alltså jag tror att så här, alltså på ett sätt är det ju väldigt enkelt. Alltså om man pratar om så här gemene person som inte är i debatten. Alltså om vi pratar om gruppen muslimer, har man vissa fördomar om muslimer i, så här, om man tänker så här, okej, den här personen som jag har sett på stan, den är muslim, den beter sig på ett särskilt sätt, eller så här, jag vill veta mer om islam, så här, ring den lokala moskén, liksom, Hör av dig till den lokala föreningen. Alltså var lite mer proaktiv i dina egna fördomar.
Mm.
Alltså idag så är vi lite i ett klimat där folk sitter på sin egen kammare och typ radikaliseras utan att bara så att ta ansvar i det. Alltså jag tänker så här, om jag hade haft fördomar om en grupp, då hade jag ju tänkt så här, okej, vi säger jag fördomar om den här specifika gruppen, då hade jag gått ut och googlat liksom. Jag hade försökt så här, ta reda på vad är det här för grupp, vad har de för historik. Sen hade jag hört av mig till den lokala föreningen och var så här, får jag besöka er? Får jag besöka det här trosamfundet? Jag tror att så här, och det är det som är också svårt, för att jag tror inte att vi kommer någonsin förändra den här utvecklingen genom debatter. Liksom. Det här är ju varför jag aldrig någonsin har ställt upp i SVT-opinion, exempelvis. Alltså fått den frågan flera gånger, alltid konsekvent tackat nej.
För att?
För att så här, de personerna som redan håller med mig kommer fortsätta hålla med mig. Och de personerna som inte håller med mig kommer fortsätta att inte hålla med mig. Alltså, det gör absolut ingen skillnad. Alltså, så här, debatter är inte forumet för förändring. Alltså, så här, förändring sker genom att människor möts. Det sker genom att så här, folk möts i ett lokalsamhälle. Folk får prata med varandra. Folk får bolla de här frågorna i vardagen. Och därför är ju debatten long gone på ett sätt. Debatt är ju inte forumat för det. Och debatt snarare bidrar till polariseringen än att så här, försöka förändra det. Liksom. Mm.
Black Lives Matter.
Mm.
Nu gjorde vi en sväng nästan.
Yeah,
men vi är ändå i samma tema. Och så där. Vad känner du att vi fick ut av den manifestationen? Kan man säga så?
Mm.
Kan man kalla det en manifestation enbart?
Ja, men vi fick nog ut ganska mycket från den liksom, rörelsen generellt. I att, kanske inte så mycket i Sverige. Men det kom ju också att så här, lyfta frågan om polisbrutalitet på ett sätt som vi inte har gjort så här, liksom, tidigare. I att, och på det sättet så märker jag absolut av en skillnad. En konkret skillnad är att många människor runt om i världen idag, när de kommer i möte med polisbrutalitet, så förstår man också att jag har rättigheter. Liksom.
Mm.
Polisen sitter inte på 100% rättigheterna, utan jag har ju också rättigheter som en civil person. Du kan inte bara liksom misshandla mig, utan så här, jag har all rätt att också säga ifrån. Jag har all rätt att också säga eller ta upp en mobilkamera och filma dig om du begår ett brott som polis. Alltså, på det sättet så tror jag absolut att så här, Black Lives Matter kommer spela roll. Liksom. Det är väl alltid det som är så svårt också i vad får det för praktiska konsekvenser. Jag vet inte om det har fått så stora konsekvenser för jag har ju flera kusiner liksom, Rinkeby och Tensta. Jag vet inte om det har fått praktiska konsekvenser i deras vardag. Liksom. Men jag tror att det absolut har fått konsekvenser i form av att så här, vi pratar om de här frågorna på ett helt annat sätt. Liksom. Det tror jag.
Vad tror du då? Var tror du vi hamnar snart? Eller i framtiden? Och nu säger jag snart. Jag menar, jag vill ju gärna tro... Alltså, det här som jag frågade lite grann innan om, att vi är i en våg av förändring.
Mm.
För jag kan själv känna att det händer så mycket just nu. Och det känns som att det är så mycket signaler i samhället överlag och sådär. Men jag kan också hålla med dig om att det här är inte någonting som är nytt, utan det har hållit på ett bra tag.
Mm.
Vi har kanske inte varit mer vaksamma eller liksom tagit saker på allvar. Men vad känner du att vi hamnar om nära framtid?
Nej, men jag tror alltså så här, jag tror delvis att det handlar om att det är så viktigt verkligen för vår framtid generellt att inte tro att alla människor, alltså det låter väldigt banalt det här, men att inte tro att alla människor som beter sig illa just nu är på något sätt en, vad ska man säga, en indikator på vad som kommer hända liksom i framtiden. Alltså Sverige är på olika sätt komplext. Det finns en massa olika människor, men det finns också väldigt många vettiga människor i det här landet. Det finns så många människor som försöker att stävja den här rasismen. Massa människor som inte själva ens drabbas av rasism, som ändå försöker att liksom organisera, gör sitt allra bästa på arbetsplatser och så vidare. Att jag tror att det bara är viktigt att så här, vi fortsätter vara hoppfulla liksom. För att så här, hur neggiga han låtit om det här samtalet, alltså, det handlar inte om att jag är neggig kopplat till alla människor som bor i det här landet. Nej. För att så här, det finns väldigt, som sagt, bra människor som vill så mycket bra för det här landet. Men att jag samtidigt också tror att så här, för att vi ska kunna nå den här förändringen så måste vi typ, jag vet inte, så här, prata ihop oss mer. Mm. Alltså att...
Så den bidragande faktorn och den gemensamma nämnaren i nästan allt du har sagt under den här timmen är möten med varandra.
Möten, 100% mer möten. Och inte utgå saker från varandra. Alltså så här, prata med din granne. Liksom. Prata med den lokala fotbollsklubben. Prata med... Alltså vi är så många i det här landet som försöker bättre. Liksom. Så här, prata ihop er. Och gå inte med liksom, i den här... Liksom, polariseringen som pågår liksom, att så här, det är så många som försöker och vi behöver varandra liksom, i det liksom.
En usväng.
Ja.
Vad värderar du högt men som andra inte gör?
Vad jag värderar högt som andra inte gör? Gud, vad bra fråga. Vad tänkte du mer specifikt?
Ja, det får du avgöra själv. Vad som är specifikt. Jag tänker, jag bara kastar iväg den. Och så det första som får dig att tänka till får du gärna svara.
Just det.
Många har ju svarat, om jag ska vara... Många har ju svarat, sociala medier, många har pratat om familj. Alltså det är en väldigt personlig fråga, men den är väldigt intressant.
Ja, men verkligen. Jag har liksom aldrig tänkt på det. Det är också så svårt, så här, vad värderar jag högt i relation till andra? Alltså, men, ja, gud... Vad värderar jag högt? Ja, men jag kan bara svara på vad jag värderar högt. Och så vet jag inte om det är i jämförelse med andra. Liksom. Men det jag värderar högt är trygghet i alla dessa aspekter. Familj, verkligen. Musik. Det var väldigt banalt. Men jag tycker musik...
Fast det är inte banalt. Vet du att endast 3% av jordens alla människor... ogillar musik.
De är ju fakta.
Och 3% är inte lite. Så när jag sa endast så var det inom parentes endast. Tänk dig, 3% av alla i den här världen som inte gillar musik. Tänk att inte gillar musik.
Ja, men då mår man ju inte bra.
Men man går omkring och bara, usch, på pubben. Usch, i affären. I väntan, när man liksom pratar i och ringer Försäkringskassan. Och, nej, men de har ju inte, de är inte så trevliga. Så de har inte ens en sån här vänte. Så här, vad heter det? Klassisk musik. Men någonstans har ju de så här, usch, det här vill jag inte höra.
Ja, men då mår man inte bra. Ja, men musik är skitviktigt för mig. Alltså inte så här typ att jag bara, hej, jag spelar musik och så. Men jag, alltså, världen hade varit så tom.
Fast du är ju grunden musiker.
Det skulle jag aldrig säga. Ja, men jag sa ju innan när vi pratade att jag, när jag var typ, måste jag ha varit så här 13-14 år, så gick jag all in i min rapkarriär som ingen annan tyckte var bra. Alltså ingen annan tyckte att jag rappade bra förutom typ jag själv. Mm. Alltså jag var min enda fan. Jag var så dålig. Jag var jättedålig. Men så hade jag gick all in i det här och så kom Dogge till Lambohov i Linköping som är ifrån och spelade. Och så var jag och en kompis med i förband till det. Och det var det absolut största som hänt mig. Så alla satt ju och cringeade i publiken, men vi älskade ju det.
Okej.
Verkligen.
De här frågorna som jag har ställt dig har jag ställt dig i egenskap av människa såklart och sådär. Men jag tänker som journalist, jag måste bara ställa det. Men som journalist, kan du känna att det är svårt att svara på en fråga om just yttrandefrihet?
Nej.
Nej?
Nej. Alltså för mig är så här, eller det beror på vad du menar med frågan, men för mig är det... frågor om frihet, oavsett om det gäller yttrandefrihet, demonstrationsfrihet, alltså snarare så här, debatten om Paludan borde ju handla mer om demonstrationsfrihet egentligen än yttrandefrihet, för att så här, Paludan har ju liksom, han har ju alltid fått säga vad han vill om islam, och det är ingen som har hindrat honom liksom, utan det är en fråga om demonstrationsfrihet. Och bara, förlåt, en sak som jag tycker är väldigt viktig i det här sammanhanget, bara för att säga hur lite det här egentligen, det kanske inte ens var Paludan du ville fråga om, jag bara gick av dig, det var det, okej. Men bara för att så här, typ, nämna en grej kopplat till det, Rasmus Paludan, han kom aldrig till Linköping, han kom aldrig till Norrköping. Nej. Han har fysiskt aldrig varit på plats.
Han har bara hotat med det.
Han har bara sagt att han ska komma dit. Och så blir det ändå kravaller. Och, så det säger ganska mycket om hur lite det handlar om Rasmus Paludan. Utan det handlar om så mycket andra frågor.
Och det var lite så... den frågan jag ställde. Mm. Alltså de här faktorerna som gör...
Mm. Exakt.
Hur det ser ut idag.
Precis. Att, så här, för mig är det aldrig svårt att svara på frågan om yttrandefrihet. För att jag köper samma beskrivning av yttrandefriheten som det står i vår grundlag. Mm. Alltså för mig är inte det en diskussion. Utan diskussionen är så här, hur ska vi förstå vad exempelvis en person som Rasmus Paludan gör? Och det handlar inte om att inte han ska ha rätt till att göra det. Utan det handlar om så här, kan inte vi bara ärligt fatta att den här människan är en nasse?
Mm.
Alltså det är verkligen så här, så liksom.
Mm.
Sen om den här nassen fortfarande vill göra det han gör, det är för mig lika intressant som ifall Nordiska motståndsrörelsen ska få demonstrera, vilket de alltid gör. Jag har noll problem att de gör det. Men jag är så trött på den här debatten om att säga, ja, men Rasmus Paludan, han är bara en random provokatör som bara vill bränna Koranen.
Du
jag tycker menar, att det är antiintellektuellt.
Du menar,
liksom.
Du menar förklara saken för den grejen saken är.
Ja, exakt.
Så tänker jag bara avslutningsvis fråga dig så här. Politik. Politiker.
Om jag ska bli politiker.
Har du haft en tanke? Alltså,
ja.
Nej, jag... För det skulle vara konstigt annars.
Ja, alltså så här. När jag var typ när jag var liten så gick jag ju med i liksom så här SSU. Men alltså, att vara politiker, det har för mig aldrig varit liksom så här... jag hade aldrig klarat av det för att jag hade inte klarat av partipiskan. Jag hade aldrig klarat av att så här, förhålla mig till vad ett parti tycker. Ja. Liksom. Så,
tänka fritt liksom.
Exakt, jag vill tänka fritt, jag vill kunna skriva vad jag vill. Jag vill kunna tycka och tänka vad jag vill. Och sen, samtidigt som journalist så är man ju... Jag blev ju framförallt journalist för att jag är extremt nyfiken på andra människor. Och jag tycker berättelser är intressanta. Och det handlar inte bara om de här frågorna. Utan så här, det kan handla om cyklar också. Liksom. Att så här, jag tycker journalistiken är ett intressant verktyg generellt. Så jag blev liksom inte... Det var inte så att jag var så här... Jag tycker de här frågorna är viktiga. Vad är viktigast, journalist eller politiker? Utan det är så här... Att jag i grunden bara tycker journalistiken är intressant. Och sen råkar det också vara så att jag tycker andra saker är intressanta också. Typ.
Mm. Okej. Okay. Förstår. Som cyklar.
Mm.
Du, tack för att du kom.
Tack själv.
Vilket fint och givande samtal. Jag har lärt mig otroligt mycket den här lite mer än en timme, tror jag. Verkligen jättemycket. Jag har fått så mycket kött på benen om vissa saker. Jag tycker att ditt perspektiv är otroligt fascinerande och inspirerande. Och jag hoppas verkligen att du får skriva mer om cyklar.
Ja, tack själv, Victor. Du är awesome. I love you. Så,
tack
så mycket för att jag fick vara med.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.